Det är så jävla hopplöst liksom.
Ja, gud.
Oh well.
Inte lätt. Ja, men vi rullar.
Vi rullar.
Mm. Yippee, I'm a poet and I know it. I hope I don't blow it. Bob Dylan alltså. Lite snabb poesi en tisdag morgon i november där man behöver den som mest. Och apropå behöva det som mest, Johanna Frändén i Paris. Där är du.
Där är jag.
Hur är det?
Mais voilà. Det är fint. Det är bara bra. Det är en liten återgång till den tidiga hösten här. Så det är varmt och soligt och blå himmel. Vilket är ju mer än vad man kan säga om Stockholm där jag tillbringade helgen i alla fall.
Mm, jo, här är det hårdare. Men då är det tur att Fotboll Radikal finns med sitt kanske 8:e avsnitt eller så. Förhoppningsvis klippt av den eminente Peter Svensson, Costello, Peps och så med oss då Simon Banke i Stockholm, Johanna Frändén i Paris.
Jag kallade ju våran kära klippare för Pettersson i efternamn sist jag tog emot. Kärt barn och många namn svarade då vår eminente Petter. Det var ändå, jag vill ändå bara säga det att det kanske flera lyssnare som har märkt det. Jag är ju kass på efternamn. Alltså jag, om finns det en liten risk att jag ska säga fel så gör jag alltid det. Och det är bara ett, det är någon sån, jag saknar ett enzym där tror jag. Eller en gen kanske. Forskare har inte hittat den genen kan jag säga.
Och därför tycker du om just Simon Bank. Det är tacksamt och bra.
Det är jättelätt.
Costello är ju som vi västgötte, och om vi då ska följa upp vår linje med att översätta Fotboll Radikal till lämpliga språk, så kan väl den här veckans tema vara fotbollsradikalerna.
Ha men. Det låter bra.
Jag tycker det. Ja, vad har din vecka innehållet i, om vi talar om fotboll då? Har det funnits något sånt?
Soffläge, och jag har liksom mörsat i princip. Jag har nästan sträcktittat på ett sätt som gör att man till slut blir man liksom inte riktigt uppmärksam. Matcherna går lite ur och in i varandra på något sätt. Mm. Det är gött också ibland, men, och det är ganska bra för att när man är mycket ute på live fotboll som jag fortfarande är. Fortfarande? Ja, inte, som jag alltid har förhoppningen att vara. Så missar man ganska mycket fotboll. Jag vet inte om folk är införstådda med hur mycket fotboll man missar när man bevakar fotboll. Man ser ju bara den matchen den dagen. Liksom. Det går ju aldrig att få till den före och den efter. Eller om det, alltså du vet. Så att, ja, nu har jag tagit igen det med att bara råglo i helgen.
Ja, det är ju det bekanta problemet med fotboll. All fotboll man missar, så är det faktiskt.
Mm. Men du har ju, däremot missade jag helt och hållet fotbollsskalan, och det gjorde ju inte du så att säga. Ge oss allt skvaller.
Ja, lajvade fotboll tyckte jag du sa förut, och det är väl lite vad fotbollsskalan handlar om. Jag kan också peta in bara på saker man missar. När vi spelade in den här podden förra veckan så kom vi ju ut, om vi ska plocka upp galaspråket, och fick veta att vår fullkomligt eminenta kollega Erik Niva nominerats till Stora Journalistpriset. Vilket vi håller alla upptänkliga tummar för och tror inte att det ska behövas ens en gång. Festligt är det hur som helst att tänka sig att man skulle kunna gå tillbaka till en 22-årig Erik Niva och tala om från honom att när du är 40 eller på väg att fylla 40 så kommer Tottenham vara ett lag som spelar ut Real Madrid på Wembley, och du kommer att kallas för årets förnyare. Jag vet inte om han har landat i den bilden riktigt.
Jag kan säga att han har inte landat i det faktum att jag skickar ett grattis-sms, och skriver man grattis på i alla fall ett stort märke av internationellt kända smartphones, så kommer ett litet fyrverkeri automatiskt. Alltså, som det är typ konfetti. Så Erik undrar, vad i helvete är det här? Och jag kände att det här var det var så mycket grattis önskar jag faktiskt inte. Det där hade jag gärna sparat till prisutdelningen och kanske inte nomineringen. Detta tidevarv med dessa ständiga överdrifter. Jag skulle önska honom ett lite lagom engagerat grattis, och så sparar vi på champagnen tills guldet kommer hem, som man brukar säga.
Mm, det är sant. Lutherska grattis är alltid de bästa. Fotbollsgalan var väl vad den var. Jag ska också erkänna att jag missade stora delar av den. Jag hade en fullkomligt fullsmäckad helg och veckostart med en, jag åkte till Kalmar på söndagen för att se AIK spela hem SM-guldet.
Kalmar?
Kalmar då.
Kalmar. Sveriges bästa dialekt.
Ja, det är det. Får man ju säga att det är faktiskt.
Efter Västgötskan.
Mm. Jag kom hem sen natt, gick upp tidig morgon, fixade det jag skulle och sen så var upptagen med att träffa guldbollenvinnaren Victor Nilsson Lindelöf hela dagen och kom väldigt sent till galan, skrev klart den intervjun sittandes vid middagsbordet faktiskt. Mm. Min middag bestod av en dessert, ett halvt glas franskt rött vin och till slut en snitt, kan det så i singulares? En snittar.
Jag tror att hela poängen är väl att man ska äta minst två, men en snitt, ja, jag fattar.
Mm. Mm. Av svenskt guldbollen gala snitt. Sen är det som det brukar vara med den här galan, att den är alltid väldigt trevlig på plats och sen så förstår man att den inte alls lika kul på tv som tv-underhållning. Men annars följde den ju alla de linjer som det brukar vara med kvinnor som håller ljungande och väldigt bra skrivna tal och män som mestadels tackar sina nära och kära och sen är det inte så mycket mer med det.
Just det.
Men det var fint. Det var framförallt, som det alltid är, väldigt trevligt och givande att prata med Victor Nilsson Lindelöf. Han har ju den egenskapen att han har problem när det är massa mikrofoner och journalister. Då slutar han sig lite och är väldigt kort. Men varje gång som jag har pratat med honom så där mer på tur med han, så är han eftertänksam, smart, öppen, varm och kul att snacka med. Mm. Jag tycker mycket om honom och det här var inget undantag. Han var väldigt öppen.
Det är för sig lite lättare att snacka med fotbollsspelare när de har tilldelats guldbollen. Jag pratar av erfarenhet här med 10 år i Zlatan Ibrahimovic hasor när han mest alltid såg ut och var ganska trött på mig, och sen så helt plötsligt så åkte man till Manchester och gjorde guldbollenintervjun och då var det liksom, då var man en old pal på något sätt. Hur är det i Paris nu? Var bor du någonstans? Har du någon kille? Jag måste Zlatan, det här, så här har vi aldrig varit tidigare med varandra, men ja, det var ju roligt.
Han var lite smartfånig där, att det blev lite för mycket fyrverkeri helt enkelt.
Han var konfettigt bara att föll runt omkring mig när jag klev in på Carrington där. Nåväl.
Mm, ja, skillnaden med Victor är att min bestämda upplevelse att han är alltid sådan, har alltid varit när man träffar honom.
Mm.
I lite mer avskalade sammanhang så. Och sån kan man ju få vara när man är 24, det är ju inga problem. Faktiskt. Men skoj, som vi sa igår, att det är en ung spelare som vi kallar Sveriges bästa, vilket gör att det finns någon slags framtid. Robin Olsen är också, framförallt som toppspelare, är ju nästan en bebis, men är då redan nu en kandidat för det priset. Så att det finns en framtid, habemus futurum kanske, eller
ja, något? Absolut. Ja, mm. Egenskap av gammal latinare, så godtar jag absolut den formen. Jag tror att det var rätt kasus. Det var intressant tycker jag igår, för att det var, om vi säger att det fanns tre riktigt heta kandidater, de två du nämnde och Andreas Granqvist, så var det intressant, för att det var inte så mycket val mellan tre olika fotbollsspelare som det var mellan kanske tre olika sätt att se på det här priset. Mm. Alltså det var väldigt mycket tre olika varianter av vad är en guldboll och vem ska man vara och vad ska man ha gjort för att förtjäna det. Jag lanserade ju själv, jag blev tillfrågad av våran tidning och lanserade Granqvist som min kandidat. Och det var egentligen, handlar ju mest om ett sätt att se på det, inte det lite mer symboliska eller emotionella värdet kanske i en guldboll. Alltså det här med att vilken typ av person man är, i vilka tillfällen han har klivit fram och liksom burit hela Sveriges öde på sina axlar, viktiga straffar han har slagit och lite sådär. Priset till Victor är ju mycket mer ett rent kvalitetspris skulle jag säga, alltså ett kliniskt uträttat värvpris på något sätt, men också kanske det, jag tyckte det var intressant också, både i din intervju med honom och det resonemanget som har förts, att han har ju haft en problematisk säsong, och det är väl inte, det är väl inget liksom, det kan man väl få ha. Men att den,
ja, vem fan har inte haft det?
Inte så. Nej, men det är verkligen, och att det kanske är också någonstans blir att den har, det här året i alla fall slutar på något sätt i dur för hans del, och att det är, jag godtar det absolut som argument också, för att det finns en framtid, det finns en framåtrörelse. Det här är också ett pris som på något sätt ger, som blickar framåt lite grann. Det var väl så du beskrev det?
Ja, det finns ju alltså någon sorts prejudicerande i allt det här med Andreas Granqvist fick det där priset samma vecka som han spelade eller ledde Sverige till ett historiskt VM och rakade av sig håret och säkert åt en hel massa glass med strössel.
Efteråt blev jag vaniljglass med banan och chokladsås på den med strössel.
Victor Nilsson Lindelöf synade och höjde och allt på en gång med att då få guldbollen, slå Cristiano Ronaldo i Turin, spela sitt livs första Manchester Derby från start och däremellan klämma in sitt första ultraljud och tillsammans med sin hustru Maja.
Slå det, förlåt mig, men om jag, alltså där har väl ändå Andreas Granqvist någon form av förtur, om man tänker på att han blev pappa mitt under liksom brinnande VM och hamnade i någon form av kultur, såhär,
det blev
kulturell politisk debatt, ja. Mm. Vilket ansvar män ska ta så. Men okej, jag köper det också då.
Ja, som vecka betraktat så får man ge dem att de i alla fall är bra på att klumpa ihop lyckade veckor, så jag vet inte vad som händer nästa år, vem som ska liksom kunna toppa det där.
Men menar du att det håller på att bli ett årets pappapris lite grann också?
Årets pappa tror jag vi säger.
Just det. Ja, det är inte fel.
Sämre saker kan man väl ha.
Ja, indeed.
Mm, faktiskt.
Mm-hmm. Jag har aldrig varit på fotbollsskala. Jag har aldrig varit på en idrottsskala. Jag funderar på om finns det något värde i att hålla i den trenden?
Alltså det är inte så att
är
jag
det
skulle...
radikalt?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag skulle inte rekommendera det som en, något man prioriterar för en vanlig utekväll med kompisarna eller så.
Nej. Jag har ju faktiskt till och med blivit tillfrågad att vara med och programleda en, vilket jag tror kan vara, då finns ett extra stort värde i att säga nej, jag gör tyvärr inte galor.
Nej, då det äger sin tyngd då på ett annat sätt.
Mm.
Well done, snyggt, radikalt agerat, bra kvalitetsstruts.
Det var viktigt nämligen att den här fotbollsskalan, att det kommer att handla om mig, så att vi bara etablerade det var det jag ville få fram.
Don't they all. Galamässigt annars så har ju den titeln den här veckan, visst det har varit Champions League-omgång som vi pratade senast, och det har varit ett fullt röj, vi på vägen i landslagsveckan, men ursäkta, den stora matchen som spelats och som ska spelas är ju såklart finalen i Copa Libertadores. Vilken match alltså.
Ja, alltså bara det faktum att himlen öppnade sig verkligen och det blev ett så kallat västgötaklimax, de fick ut upp det ett dygn, och det, alltså det här vet man ju till och med om man bara hade laddat för matchen som glad nybörjare och skådare, får jag nästan kalla mig i sammanhanget, så var det lite svårt att ladda om. Det känns som att i det där läget så handlar det bara om vem som klarar av att hantera den typen av oförutsedda händelser bäst. Det blev 2-2 då, jag vet inte, det var en jättekul match att kolla på, men inte så, det handlar inte så mycket om den ihållande kvaliteten. Det handlar ju mer om att det är ett spektakel som man verkligen kan avundas sydamerikanerna, tycker jag någonstans. Det är så icke tillrättalagt på något sätt. På ett väldigt charmigt, är dumt att använda, för det är en miljonindustri där också. Men lite tilltuffsat och spontant sett, kände jag.
Ja, och den är ju såklart så enormt stor även i vanliga fall. Och så där, det är ju såklart alla som har någon form av hipster-gen i kroppen håller ju den, alltså Boca mot River, som den matchen man vill se som någon sorts supporterskapets Nessun Dorma. Nessun Dorma. Den här logiska slutpunkten, då har man vunnit fotboll på något vis, som man ser den, och sen lyfter man upp den tre nivåer till och kommer att handla om hela herrar väldigt över hela Sydamerika. Det är klart att det blir enormt. Jag fastnade för en av, alltså det har ju pepprats med historier kring, för att förklara precis hur stort det här är, hur passionerade alla är, hur galenskapen liksom har lamslår Buenos Aires. Den finaste berättelsen som jag hittade var ett älskande par, José Acosta och Solange Gomez, som då planerat sitt bröllop länge och väl, för att sen upptäcka att oj, det krockar visst med matchernas match. Och landa i att José tycker väl att ja, vi kanske kan eventuellt ha bröllop, men du måste ju förstå att alla kommer ju titta på tv-apparat, vi måste lösa tv-situationen åtminstone. Mm. Varpå Solange säger att nej, men vi kan inte ha massa tv-apparat på vår bröllop, det ger sig självt. Så de fick ju skjuta upp bröllopet helt enkelt. Det var liksom inte så mycket att fundera på.
Nej, men jag köper det. Själv var jag ju faktiskt bjuden på bröllop den 15 juli i år. Mm. Föga förvånande, ett italienskt par.
Oj då.
Ja, så jag var
hämnden.
Ja, exakt. Som jävla hämnd. Så att jag fick ju tacka nej till det och sa att du kan inte bjuda en svensk på ett italienskt bröllop samma dag som VM-finalen går och tro att jag inte ska tala om vad det beror på och liksom väcka väldigt tråkiga minnen till liv. Men vi gick till VM och det gjorde inte ni. Plus, måste jobba med skiten. Så att, ja, det var mitt bästa bommade bröllop hittills faktiskt. Ja, kanske efter jag bommade Anna Brolins bröllop 2013 under Confederations Cup. Det var väl det jag kanske hade önskat aningen lite mer att gå på. Men ändå, två bra bröllopsbommar i rad där.
Mm, även ett inställt bröllop är ett bröllop, så att säga.
Ja, ja, precis. Ingen av dem ställde ju in det då, för att jag inte kunde närvara dessvärre. Men det får man köpa kanske.
Mm. Vi har haft en liten sån här målsättning om att inte prata för mycket Paris, såklart, på grund av förutsägbart och så vidare. Men det är ju lite svårt. De gör det lite lätt för oss, kan man säga.
I Paris, tänker du?
I Paris, tänker jag.
Nej.
De har snott rubrikerna den här veckan också.
Det har de gjort lite grann. Vi kan väl gå in i det med ett lite lugnare tempo, för jag tror att det kommer stegas lite där. Och innan vi släpper finalen i Superklassico så ska vi ta och lyssna på det som kanske många har hört, nämligen att en radiokanal i Argentina bestämde sig för att erbjuda en kommentering av matchen mellan Boca och River då, med ett lite lugnare tempo. Det här var för de som har hjärtproblem, då ligger i riskzonen för att få hjärtinfarkt helt enkelt. Att de inte skulle svämma över av skrik och stoj och ja, folk dör ju på grund av fotboll, och det är inte bara för att det är inte i mycket, mycket större grad såklart den här typen av känslosvallningar som man lätt får, mycket mer än till exempel huliganvåld. Radio Colonia tog ju på sig det här uppdraget och det lät jättelugnt och fint. På förhand så skulle de då kommentera ett mål och var tvungna att ägna sig åt ett goal såklart, men ett lite återhållet goal. Så här lät det.
Cuando ataca Boca, remate de Guanchope, tapa Armani, Guanchope, gol de Boca. Gol de Boca y gol de Guanchope. Gol de Guanchope Ávila, del gladiador, de Ramón Ávila, que recibió por la izquierda del área.
Nu är vi lugna, fina och zen inför PSG-snacket. Jag vet inte, finns det någon klubb i världen som gör en mer besviken? Då ligger man ju redan på en ganska negativ liksom införkänsla inför den här, allt det som sker i Paris och har gjort de senaste åren. Och så kom den första Football League-vågen och att de hade fuskat med FIFA Fair Play och allt det där. Vi pratade om det i förra avsnittet. Man var totalt icke-förvånad. Och sen så kom det här som är kanske den franska fotbollens största trauma de senaste 10 åren, efter det som hände i Sydafrika i alla fall, VM 2010. Nämligen, det kom fram då att PSG har använt så kallade raskvoter i sin rekrytering av talanger. Och detta är ett grundlagsbrott, vill jag få det till, enligt fransk lag. Sånt här skiljer sig ju åt lite mellan olika länder, även om de flesta nog är överens om att det här är fel och dåligt då, att till exempel ha som uttalad ambition att ha färre spelare från med afrikansk eller västindisk bakgrund, så är det dessutom i Frankrike som rättsstat helt olagligt att kategorisera eller ha någon form av register över etnisk bakgrund eller religiös. Det kan ju vara, om man tittar på den totala motpolen då, till exempel i USA, så känner säkert många till att man pratar ju väldigt mycket om ras och bakgrund där, och du kan gå på bio och få ett formulär att fylla i då, vad tyckte du om filmen? Vad identifierar du dig som? Ja, kanske Asian American eller Afro American eller ja, Caucasian och så vidare. Det finns ju som sagt den typen av kulturer där det här är väldigt vanligt. I Frankrike är det här strängt förbjudet, vilket till exempel gör att det finns ingen tillförlitlig i alla fall statistik på hur många med afrikansk ursprung det finns i Frankrike. Man får inte heller i brottssammanhang, det här pratas mycket om i Sverige, får man inte heller kategorisera efter etnisk bakgrund. Och det här är en mycket fransk gren skulle jag säga, och någonting som de håller väldigt högt, vilket ju har gjort att PSG nu har kallats till diskrimineringsombudsmannen då, eller diskriminerings... Egentligen så är det Marlène Schiappa som är jämställdhetsminister kan man säga, som har kallat till sig PSG och vill höra deras version av detta. Vill du återge exakt vad som har hänt, Simon, eller bara ge oss en liten recap?
Ja, det är väl att de har, och det var väl någon gång alltså, efter Qatar-övertagandet, så handlar det väl om att de i sin rekryteringsprocess då har använt sig av just den sorts kategorisering som du pratar om, att det har liksom varit om huruvida spelare, unga spelare då, alltså barn får man säga, är franska, de är från Maghreb, alltså Nordafrika, eller om de är Antillais från Västindien och så vidare.
Mm. Eller Sub-Sahara, eller Asien. Mm.
Alltihopa. Med målsättningen att ja, men, PSG börjar bli en för afrikansk, för svart, för mycket invandrarklubb och så vidare.
Just det. Ska ju också bara vara tydlig med att säga att det här handlar ju om fransmän allting. Det handlar ju inte om att de har en annan nationalitet. Det fanns väl också med i formuläret att har den här personen dubbel nationalitet, för det är också ett ganska känsligt ämne i Frankrike. Men här handlar det ju rakt av om unga fransmän med bakgrund då i de här länderna. Alltså föräldrarna kommer därifrån helt enkelt.
Just det, och PSG som klubb har ju då tillstått att det här är absolut ingenting som är inskrivet i klubbens förhållningsorder och så vidare, utan att det här är människor som har agerat på mer eller mindre självsvåret på egen hand då, de som är anställda av föreningen, som är anställda för och ansvara för rekryteringen, att de direkt när de fick veta det här så tillsatte de internutredningar och så vidare. Och det är klart, som du säger, att det här är en extremt brännande fråga i fransk fotboll, och har varit det väldigt länge. Det är inte så himla många år sedan, 6-7 år sedan någonting, när Mediapär, som vi pratade om förra veckan här, nätmagasinet, det vänsterorienterade nätmagasinet som då också är en av kranarna för just Football Leagues, avslöjade att akademierna i Frankrike, de här som då ligger bakom för att bygga hela ja, den moderna franska fotbollsundret, och som har fått så oerhört mycket cred genom åren för sin integrationspolitiska roll, att de också arbetade med precis samma sätt, att de hade gick ut med order kring att de skulle skära ner antalet 12-13-åringar som rekryterades och som hade just afrikansk eller arabisk bakgrund. Bland annat Laurent Blanc skulle ha sagt saker som väl liksom låg någonstans mellan fördomar och rasism. De avslöjade massa fördomar eller rasism också som hade drabbat då muslimer i landslagen.
Och då var det ju på fotbollsförbundets nivå, för det här handlade ju om Clairefontaine, alltså den nationella akademin, så att det var ju en jätteskandal. Men någonstans nu kan man väl nästan argumentera för att PSG lite grann har tagit över, ja, kanske inte hela den rollen, men åtminstone är man en så pass stor maktfaktor så att det är nästan att jämställa. Alltså PSG är ju givetvis en enorm institution inom fransk fotboll från det senaste decenniet, och förstås det skyltfönster utåt för fransk fotboll som finns nu, om man nu räkna bort VM-guldet i somras. Det är svårt för sig att göra det kanske, men det är den klubb som alla känner till, som vet någonting litet om fransk fotboll. Så att,
och ett så globalt varumärke också. Det är en global klubb som då hamnar i den här formen av total inskränkthet. Liksom. Det är, och ja, som debatten i Frankrike präglats av, att det, där har man på ett annat sätt än vi ens kan liksom förstå släppt fram röster, alltså forskare, sociologer, filosofer som är rasister, kan jag nog slå fast liksom. Du har en Eric Zemmour som jag har skrivit mycket om, du har Alain Finkielkraut som någon sorts högerfilosof, som de har ju pratat om att hur landslaget inte är ett franskt landslag och så vidare, utan att det är ett afrikanskt landslag och så vidare.
Just det.
Så det är äckel är det vad man känner inför det. Så att de har tagit över facklan, och det är en Ku Klux Klan fackla i så fall som PSG har tagit över.
Det är intressant också att den scouten som hålls ansvarig för det här, och Mark Westerloppe, som faktiskt lämnade PSG i januari tror jag för Rennes, där han numera är då scoutansvarig. Han var bland annat en av de kontaktpersonerna för Kylian Mbappé. Och Mbappé har hamnat i en liten speciell situation. Jag har inte sett honom uttala sig just om det här, men hans mamma, Faiza Mbappé, som har algeriskt ursprung, hon har faktiskt gått ut och försvarat Westerloppe och sagt att vi har haft en fantastisk kontakt med honom. Utan honom hade Kylian aldrig utvecklats, han hade kanske inte kommit till PSG, och han har aldrig visat upp den här typen av attityder gentemot oss. Men jag menar, det är inte spelare av Kylian Mbappés kaliber förstås som faller offer för det här, för att han är en sån exceptionell talang. Utan det är ju i de här lägena där man kanske står och väljer mellan två unga talanger, då så har han på eget bevåg, den här Westerloppe, skickat ut ett formulär just till sina undersåtar. Jag tror att det var framförallt de som scoutar i Normandie. Som PSG har ju flera regioner såklart som man har den här typen av aktivitet i, och där hade då kunnat bli tal om att välja en vit fransman före någon med till exempel då sub-Sahara bakgrund, om de är jämnbördiga ungefär.
Det finns ju också någon slags skillnad som jag upplever då utifrån sett på det som man på förbundsnivå blev anklagade för, och det som kom fram där, och det som PSG anklagats för och som kommit fram där. Och det att i förbundet så upplevde jag i hög grad som att det var liksom en omskrivning för att vi ska inte gå miste om spelare som är sent fysiskt utvecklade. Alltså vi ska inte gå miste om våra Andrés Iniesta, eller kanske ännu hellre våra Antoine Griezmann. Alltså de som är små killar men väldigt duktiga och talangfulla.
Mm, ja, det var ett argument.
Ja, att han var liksom så här vagt och kanske till viss del fördomsfullt, men äger ändå sin sanning, att ofta de som var tidigt utvecklade, som var fysiskt starka och så vidare, kanske var ofta de med afrikansk bakgrund och så.
Mm.
Men det hindrar inte att det var extremt klumpigt, otänksamt och idiotiskt uttryckt. Om man nu menar att vi ska inte gå miste om de som är sent fysiskt utvecklade, så säger man väl det. Man säger väl inte att vi ska inte ta in några malier i våra akademier.
Nej, just det. En annan sak som är otroligt bekant med det här, det är ju att när den här skandalen för 7-8 år sedan uppdagades då, den som hade med det franska fotbollförbundet att göra, och där Laurent Blanc bland annat var inblandad, som du säger, så gjorde AFP, nyhetsbyrån, ett nedslag i Bondy, en förort till Paris, där man intervjuade tränare och ledare och unga spelare på en grusplan i princip, och pratade med flera killar i 11-12 års åldern som fick säga vad de tyckte om det här, och de hade invandrarbakgrund allihopa, och en av dem är en 11-årig Kylian Mbappé.
The best players have always been blacks or arabs except Platini, Cantona and those other guys.
Så att det här var en mycket medveten Mbappé redan vid 11 års ålder. Han kunde sin fotbollshistoria dessutom. Ett dubbat inslag också. Vi har ju pratat om det tidigare. Men den där rösten kanske inte är uppe på Niklas Jarlin-nivå, eller vad tycker du?
Jag älskar doften av napalm på morgonen.
Jag älskar doften av napalm på morgonen.
Ja, det var, men det var ungefär... Jag kan säga att ämnet touchar lite med varandra, för det är någon form av ganska så apokalyptisk stämning kring det här också i Paris. Och vi har ju inte sett slutet på det här förstås. Det här kommer att debatteras, argumenteras och bråkas om i många månader framåt, tror jag, just i Frankrike i det här läget när man precis har sett ett nytt multietniskt landslag ta hela världen med storm 20 år senare, så kommer ändå den här typen av skandaler fram.
Man tycker om liksom hur konturerna kring den franska fotbollen bara blir allt och allt tydligare av varje skandal som kommer. Att fransk fotboll nu är bäst i världen, att Paris Saint-Germain är en ganska obehaglig klubb och att allt som händer, vilka skandaler som än kastas mot Frankrike, så kommer Kylian Mbappé ut som segrare och allt mer charmant och medveten och fin.
Det är fantastiskt faktiskt. Jag tyckte han har ju blivit, och han har också varit föremål för Football Leaks på grund av de här kontraktsbestämmelserna som också har kommit ut i media. Det blev ju till exempel officiellt eller offentligt i veckan eller i förra veckan att Neymar har i sitt kontrakt inskrivet att han får en viss bonus om han applåderar och hälsar på publiken före och efter match. Och det här är en konsekvens av att man i fransk kontraktskrivning då inte kan skriva in bestraffningar, utan som hade varit normalt då, att man får böter om man inte dyker upp på presskonferens eller man får böter om man inte hälsar på publiken. Det hade de kunnat göra i ett personligt kontrakt i andra länder. Men som jag förstår så går inte det här enligt fransk lag på något sätt. Och då måste man istället lägga in det som en förmån, alltså någon form av, eller förmån, men en bonusvariant då. Om du tackar publiken efter match så får du 100 miljoner extra per år.
Det här kan man ju... hyperversionen av vanlig enkel barnfostran, så där, om du städar ditt rum så får du veckopengar. Sådär.
Ja, men precis. Och det här är ju liksom lite grann känslan av att hur reagerar Auteuil-kurvan på Parc des Princes nästa gång som Neymar kommer fram och applåderar dem för sitt stöd. Nu, då står ju alla där och vet att det här är någonting han eventuellt gör för att casha in sin veckopeng.
1, 2, 3 miljoner euro på varje klapp.
Usch. Brr.
Faktiskt.
Ja, vi har väl inte sett det sista av det här. Det är ju det enda som är tacksamt med att det sker i Frankrike är att det finns en extrem vana att behandla fotbollsproblematik eller fotbollen generellt politiskt. Det är ju få länder om något som har så vad ska man säga, så kort avstånd mellan det som sker på förbunds- och klubbnivå och på premiärminister- och presidentnivå faktiskt. Så det är föga förvånande att de direkt blev kallade till jämställdhetsministern och det ska bli och för att reda ut om det här eventuellt rör sig om diskriminering. PSG säger ju själva, och det finns ju också papper på att de har, när de fick reda på det här så tog de tag i det och avvecklade det hela, men de avskedade ju till exempel inte den här västerloppet. Och framförallt så har de ju inte polisanmält sig själva då, vilket kanske möjligen hade varit god sed att göra, för att det är brottsligt, så att nu kan de istället åka på dryga böter för det här och retroaktivt. Vi får väl se var de landar någonstans, men det är inte så, det är inga brösttoner från PSG sida. De har varit rätt så ödmjuka inför det här senaste veckan och talat ut både på kors och tvärs och längden och tvären och bredden och allting, och tagit saken på allvar i alla fall, så att det är någonting.
Och också ytterligare en uppgift från Football Leaks som visar sig stämma. De får ju bara starkare och starkare case hela tiden, känns det som.
Precis. Vi har en liten, jag ska inte gå in på det för djupt, men idag tisdag så har det också kommit fram från Football Leaks att Monaco har bedrivit rekrytering då, alltså scouting och kontraktskrivning med minderåriga spelare, vilket på ett sätt som inte är tillåtet. Man har försökt kringgå regler där också. Så att det kanske blir vårt samtalsämne nästa vecka. Who knows?
Monaco är inte kloka i huvudet, som en mig och oss relativt närstående Monaco-stjärna sa så sent som.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Går. Det känns som att vi har varit svaga på kulturbiten så här långt. Och jag tänkte ta upp den. En sak som jag har gått och verkt på i ganska många år nu är en nära vän till mig, eller tidigare i alla fall nära vän, som berättade för mig för några år sedan en fin liten historia om den så tragiskt bortgångne skådespelaren Micke Nyqvist, som ju lämnade oss i fjol. Att han på den tiden som han spelade Norénpjäser i alla fall brukade använda sig av fotbollsspelare för att gå in i sina rolltolkningar. Mer specifikt då skulle han då, när han spelade personkrets då, den här missbrukade rollen som han hade där, som kanske hette Karl-Erik, tror jag. Att han
också
för
väldigt
den,
fotbollsmässigt bra.
Jag försökte låta bli den passningen, men om du nu ska gå dit så okej då. Ja, vem är jag och säger nej.
Förlåt mig.
Då använde han sig, när han då skulle göra den här tolkningen, av att nu ska jag spela som Ryd Skyllit spelar fotboll.
För det var ju ett tag så här, men det är bättre nu. För jag kan ju åtminstone gå på det, så det är ju inte något brutet i alla fall.
Det kan vara en liten utgjutning. Har du varit hos doktorn?
Nej, ska jag det? Ska man det då?
Ja, man vet aldrig alltså.
Nej, jag tänkte inte på det.
Och ja, jag har liksom länge tänkt att det där är någonting som man borde ta upp och fundera över, och tänkte att jag skulle försöka fråga Micke Nyqvist i tillfälle, men det där tillfället kom ju aldrig. Men det föll sig så att jag i förra veckan faktiskt sprang på en granne, kan man väl säga, en äldre herre som bor på samma gata som jag, Lars Norén faktiskt, och frågade honom. Jag presenterade mig och berättade vad jag jobbar med och vad jag har jobbat med.
Och vad din podd heter.
Och vad din podd heter. Och ställde ett par frågor, bland annat om just det här med Micke Nyqvist. Att, stämmer det verkligen att han brukar använda fotbollsspelare? Och Lars Norén sa att ja, men det är, nu när du säger det, så det är mycket, mycket möjligt att det var så. Jag ska inte säga helt säkert, men det stämmer säkert. Vilket ju är helt fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt. Och det är inte så dumt när man tänker efter.
Nej, det är ju inte det. Och det förstärker bilden av Micke Nyqvist som en bred och fin, tar ju för mycket nu, människa. Och en stor konstnär. Men man funderar lite på, alltså man vill ju veta, och tragiskt nog så kan vi inte fråga Micke Nyqvist, men vilka andra spelare han använder sig av i sina andra rolltolkningar. Mm. Och det svaret kan vi inte få, men man kanske kan fundera över liksom om fler använder den vägen. Alla våra skådespelarlyssnare får gärna höra av sig. Jag kan ju tänka mig att det finns i alla fall en uppsättning som man skulle kunna tänka sig skulle vara möjliga som vägar.
Alltså jag tänker bara spontant när han gjorde den här dirigentrollen i Så som himmelen.
Mm.
Pep Guardiola.
Ja, där finns ju någonting.
Det här är lite det som Zlatan kallade, eller anledningen till att han kallade honom filosofen. Det här går in i liksom någon form av
Jesuskomplex, eller?
Ja, precis. Och på något sätt exakt, att vara lite fotbollens Gandhi och ge, kanske hitta styrka i de vissa plattityder som ändå är väldigt gångbara i svensk film. Oops.
Zlatan, skulle han kunna funka, och det låter ju väldigt elakt, men som en väg in i en Don Quixote-tolkning kanske?
Ja, alltså jag tänker ju kanske ännu längre, Zlatan som Macbeth.
Ja, gud.
Vad tror du om det? Det här lätt paranoida, för att inte säga rejält paranoida draget. Att alla är emot honom och alla vill honom illa. Zlatan har ju inte gått så långt så att han har börjat mörda sina meningsmotståndare än.
Det vet
men,
inte.
Nej, men verbalt har han i alla fall gjort några ganska bra försök. Inte minst mot Pep Guardiola. Man kan säga att det satte sig ganska mycket.
Barcelona i rollen som Birnams skog som kommer vandrandes. Det finns något där. Sen är frågan om Helena Seger lever upp till Lady Macbeth-rollen. Jag vet inte.
Jag tänkte precis samma sak. Vi lämnar den, för jag tycker vi kan lämna henne utanför det här. Jag tror att hon kanske är de sunda vätskorna i det förhållandet, just när det kommer till den paranoida delen. Men Zlatan som Macbeth, där tror jag vi har en ganska bra inspiration.
Det finns någonting och alltså jag märker att jag låter elak och det är inte min mening. Det här är ju bara vägar i rolltolkningar, men om man såg Robin Olsen på fotbollsskalan igår, finns det ju någon sorts sådär blankt den enfaldige mördaren drag över honom kanske.
Det var inte elakt, verkligen inte, herregud.
Jag säger inte att han var vare sig enfaldig eller mördare, men att det fanns något i det där blanka uttrycket där man känner att det kanske finns någonting bakom här.
Men hör på det här då, om man, jag tänker så här, om för att kliva i det här som Zlatan lite själv brukar hypa som sin paradroll, eller i alla fall en film han ofta ser, Gladiator. Erik Cantona?
Ja, väldigt mycket.
Är det inte honom man måste liksom förkroppsliga för att bli en gladiatorstyp? Mycket, mycket mer än Zlatan själv egentligen.
Jo, det tycker jag. Det finns absolut någonting där. Den här då, Puck, alltså i Shakespeare, En midsommarnattsdröm. Lite Cassano kanske.
Hade han dålig hy? Opålitlig.
Det utgår jag från, det är väl ändå 1600-talet vi pratar om.
Okej, okay. Alltså jag tänker då lite, nu försöker jag vara lite mer populärkulturell här så att vi inte tappar precis alla lyssnare. Du ska spela den snygga tjejen i varje given high school-film.
Mm.
Du är Alex Morgan.
Ja,
är hon mycket. Inte i princip den personen rakt av?
Jo, skolans snyggaste tjej. Hon har ju dessutom tagit det hela vägen. Det där, att hon är inte, alltså den traditionella berättelsen om Alex Morgan tjejerna är väl att man är skolans snyggaste tjej, man är cheerleader och tillsammans med the jock på high school, alltså den snyggaste sportkillen. Hon är både den snyggaste tjejen och sportkillen i en och samma person.
Helt riktigt. Dessutom har hon faktiskt en intressant musa, för att när Alex Morgan skrev på för Lyon för ett par år sedan, hon spelade nog bara en säsong där, så föregicks detta av ett ganska ogenerat flörtande från Jean-Michel Aulas, Lyons president och en bastion inom fransk fotboll. Han skrev alltså flera meddelanden till henne på Twitter som var otroligt, jag ska inte säga intima, de var väldigt, väldigt flörtiga. Hon kunde liksom lägga upp en bild på vad som helst och han kunde skriva hej, Alex, ska du inte komma till Lyon? Och det här bara fortsatte och fortsatte och blev lite av en snackis i Frankrike. Och sen så, något halvår senare, så hade hon kritat på för Lyon.
Ja, fint. Eller hur man säger.
Ja, det är som det är, så vill jag säga snarare. Världen är som den är, ja.
Världen då, vilket jävla ställe.
Men du, Javier Pastore, Bambi
alla,
på hal is. Bam,
det är taget. Och Nilla Fischer får väl vara, efter sitt tal igår, jag vet inte, Nikita eller så. Jag vet inte om Ann Pario använde henne. Kanske för liten då, men en stenhård tjej som inte jävlar mig inte tar några fångar.
Just det. Jag har en sista också. Mm. Oh, vi kan lämna nog kommenterat. Matthew Valbuena, The Hobbit.
Oh ja, eller någon av rollerna i Snövit eller så.
Jag tänkte lite på det angående den här kommenteringen av superklassikot där för folk med hjärtbesvär. Jag tyckte det öppnade också upp för vissa fantasier om vilken typ av kommentering man skulle kunna vilja ha då, om man verkligen ska anpassa det, målgruppsanpassa det. Och här finns det egentligen en helt, det är bara fantasin som sätter gränser här, men ska man börja göra en speciell fotbollskommentering för folk med hjärtproblem, så tycker jag till exempel att varför inte göra en kommentering för radikaler eller folk med i alla fall någon form av marxistisk grundsyn på historiematerialistisk grundsyn. Alltså att vid varje given pass och bollöverföring nämna lite kort om löner, skattefiffel kanske framförallt på vissa spelare. Det var ju vid något tillfälle som 8 av 11 i Barcelona startelva hade en skattedom hängande över sig eller ett åtal att vänta. Där tycker jag är konsumentinformation som man kan behöva under en fotbollsmatch. Man vet hur man ska förhålla sig till mål och framgångar och så vidare.
Och Kylian Mbappé helt alienerad på kanten.
Den är fin.
Mm, lite så. Mm. Nej, det finns någonting. Jag tänkte när du först sa, du pratade om sådär kommenteringen för hjärtsvaga. Jag tänkte att det lät som kommatering och det ägde väl sin rimlighet på något vis. Att det blir sådär, bollen fram, mål. Sån. Det ja, finns det. Ju också, jag vet att i Portugal finns en väldigt, eller fanns i alla fall, jag vet inte om man lever fortfarande, men det hoppas jag verkligen, en supporter, Porto-supporter som var väldigt känd, som heter Domingos Silva, och han liksom var på alla Portos hemmamatcher och följde det oerhört passionerat. Grejen med honom var att han var blind, och det finns ju klubbar som har kommentering för att just blinda ska kunna följa matcherna. Det är en fantastiskt fin service.
Mm.
Jag antar att det låter ungefär som någon sorts upptrissad variant av Radiosporten, säkert.
Mm.
Så. Men ja, gud, vi hade väl alla behövt mer personligt anpassade sätt att kommentera eller att konsumera fotboll på.
Jag tänker den feministiska versionen, varje spelare i startelvan och huruvida de har varit misstänkta, anklagade eller fällda för sexbrott.
Ett hårt jobb som det känns nu för tiden.
Jag har hela listan.
Ja, säga. Just det.
Mm. Hör av er om ni vill ge er in på den kommentatorsbanan, så ska jag styra upp er med lite information och bakgrundsuppgifter helt enkelt.
Ja, och så kanske den rent sådär extrema highbrow kulturella tolkningen av allt där man tolkar allting som, ja, du kan inte se en forward utan att dra referenser till Hartung eller ja, det är ju vi när jag tänker på det.
Ja, det är vi precis. När vi börjar gå in och live-kommentera. Det är du mest, Simon.
Ja, det är väl det. Jag ber så mycket om ursäkt för detta.
Jag kan ge high school-filmerna.
Ja, som man säger när man lämnar festerna. Tack, det var trevligt och förlåt.
Ja, herregud. Vad har vi mer då?
På temat så, alltså om man har en vänsterradikal tolkning eller kommentering av fotboll, så borde det finnas en högerradikal också.
Där man, men det är ju samma, tänker jag. Är det inte här vi kan verkligen slå ihop två intressen?
Nu låter det som Annie Lööf helt plötsligt. det där. Lika illa och så vidare. Nej, men alltså den totala rasprofileringen av varje match. Japanen till Antillen och så vidare.
Ja, men jag menar det. Där har du, men det kommer ju både funka för högerextremer och mångfaldsvänner. Det är det som är så otroligt genialiskt med den idén.
Ja, bra. Mångfaldsvänner och Sverigevänner i en och samma kommenteringsbåt.
Fint. Det blir intressant att se vilka som köper in sig på reklamutrymme i den sändningen. För det kan också bli lite av en kompott, så att säga.
Ja, men det är fint. Det finns ju kommersiell potential i det. Vi lämnar över det här med varm hand till alla på Discovery, Viasat och TV4 och vad vi nu har.
Kör bara. Faktiskt.
Eller vad tror du om den här då? Bara män kommenterar fotboll.
Det känns som att
det är till exempel Viasat.
Jag tror inte att det håller 2018, utan jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt gammalt och dammigt, eller?
Du har en poäng.
Simon, vi har en fransk världsmästare som har hamnat, så att säga, i kölvattnet efter till exempel sådana som Kylian Mbappé, men som rent faktiskt har en ganska liknande profil. Vi pratar förstås om Ousmane Dembélé, som blev Barcelonas dyraste värvning någonsin, var det va?
Mm.
Och har haft en lite brokig resa den första tiden i den katalanska klubben, om man så säger. Jag vågar nästan påstå att han är på väg att bli, om han inte redan är, spansk fotbolls driftkucku för tillfället. Det är framför allt lokaltidningarna i Barcelona har tagit sin hand ifrån honom och börjat utnämna honom till någon form av pappa-typ helt enkelt. Han har haft en höst där han har inte dykt upp på träning, han har kommit för sent till matcher, han har blivit magsjuk har han påstått, men inte meddelat det i tid. De har fått sätta in en massa människor kring honom för att vardagen ska funka helt enkelt. En egen chaufför för att han inte då kunde hålla några tider helt enkelt. Han åt för dåligt så att Barcelona fick styra upp en fransk kock då, för det var ändå trots allt det enda han kunde tänka sig. Och ändå blir det inte riktigt bra. Alltså han inledde säsongen väldigt starkt och gjorde en massa mål. Och många kände att här kommer han ju. Nu ska det betalas av på den här enorma investeringen. Som också var en stor prestigeinvestering för Barcelona. Det här var ju samma säsong, eller samma sommar som man tappade Neymar. Och många kände att undret var på väg att ta slut. Sen har det gått väldigt, väldigt dåligt och nu har till och med Didier Deschamps som hade presskonferens igår inför den här franska samlingen, då, landslagssamlingen, fått kommentera det hela. Och Piqué var ute i veckan och sa, eller i helgen efter Barcelonas match där, när de förlorade ju mot Betis, att vi får ge Osman lite tid och allt stöd vi kan. Han är ung och det är inte så lätt i början och så. Men det jag tycker mig kunna läsa mellan raderna är att det är kanske mer än någonting annat handlar om att han inte hänger med riktigt. Det här är förstås inte helt lätt. Man kommer till en ny klubb, till ett nytt land. Man kan inte klubbkulturen då, men man kan inte språket helt enkelt. Flera spanska tidningar har skrivit att han inte har dykt upp på sponsorträffar och så vidare, för att han inte kanske riktigt har förstått att det har varit några, eller vikten av att han ska vara med. Och det verkar inte som att han bryr sig så mycket heller, och att han inte riktigt hänger med i instruktioner och så vidare. Och det här fick mig att tänka på en intervju som gjordes inför förra uppehållet, tror jag, när det var Nations League. Det var den franska tv-kanalen M6 som satt Antoine Griezmann och Ousmane Dembélé att intervjua varandra. Och det var ganska festligt på alla möjliga sätt. De fick härma Didier Deschamps, de fick härma Kylian Mbappé och de fick ställa en massa kul frågor till varandra. Men det kom en fråga som fick ganska många att haja till.
Est-ce que tu sais les règles de la Ligue des Nations? Oh, le coach il a dit mais je comprends rien. Ah, je comprends rien. Il y a trois équipes déjà dans la poule, c'est quoi ça?
Une qui descend, qui monte.
Le deuxième il joue rien, il va en vacances.
Och här är alltså frågan som Griezmann ställer då. Förklara för mig hur funkar, eller vad är reglerna i Nations League? Och Ousmane Dembélé som svarar: "Åh herregud. Det där har ju coachen förklarat för oss, men jag fattar det faktiskt inte." Alltså jag fattar inte. Ett lag åker ur väl och ett åker upp. Och jag vet inte, de som blir tvåa, de får gå på semester då. Eller jag fattar inte. Han har förklarat och förklarat, men jag fattar det ändå inte. Och så skrattar de jättemycket åt det här. Och det kanske är till och med pyttelite gulligt för att Ousmane Dembélé, han är ung och han är lite ny i landslaget och sådär. Men lägger man ihop allt det här så får man ju en bild av en ung spelare som inte riktigt hänger med. Han spelar fotboll men inte så mycket mer liksom. Och då börjar jag känna att det kanske nästan är lite om inte tragiskt så lite problematiskt att hela tiden prata om att han bryter regler och inte sådär. Att det finns något annat bakom här. Kan det vara så helt enkelt att man inte som 21-årig med vilken bakgrund som helst inte har, jag ska inte säga alla hästar hemma, det lät fruktansvärt, men inte alla verktyg för att klara av vardagen i toppfotbollen?
Alltså ett gäng reflektioner får man ju. Det första såklart, den ofrånkomliga, är ju att det är jobbigt att då växa upp samtidigt i samma tid som Kylian Mbappé, som ju klarar allting hela tiden.
Han gjorde den, så att säga, den sociologiska analysen av det franska mångkulturella landslaget när han var 11 år, när en internationell nyhetsbyrå kom på besök oannonserat. Så att den är svår att slå.
Bra scouting då av BBCs reporter som gick på Ousmane Dembélé istället. AFP. Som inte gick på Dembélé istället. Reflektion nummer
hur
två.
Hur hade det låtit och så vidare?
Det har varit ett bra klipp, känner jag, spontant.
Bra klipp.
Reflektion två är ju att man vill ju ha så här, nästa vecka Ousmane Dembélé förklarar seriesystemet i svensk ishockey. Och reflektion tre är att på den tiden som Karim Benzema fortfarande var kompis med Lyon-rapparen Roff, en väldigt stor fransk rappare, då rappade Roff en gång ungefär så här, tror jag: Aro H de FLA Benze Benze Benzema. Det finns en cover in spe där som hade varit ungefär han har svårt att hänga med Dembele. Reflektion 4 i spalten är att det finns ju en hoppas jag någon form av insikt nu som inte fanns för säg 10 eller 20 år sedan i världsfotbollen med de allra största klubbarna. Jag har ett typexempel på då när Real Madrid värvade en 20-årig Nicolas Anelka för så här, 300 miljoner, deras då största värvning någonsin. Och han kommer till Madrid och precis allt det här som de beskriver, kan inte språket och svårt att föra sig, kommer från en helt annan kultur, är ganska otrygg och osäker. Och de hade investerat så oerhört mycket pengar i honom, men klarade inte av att se till att han trivdes i Madrid. De hade kunnat lägga så där 25 000 kronor på att avlöna en kompis bara till honom. Mm. Någon som fattade alla de här koderna och hur vardagen i Madrid funkade. Men det gjorde man inte.
Nej.
Det låter ju på det i alla fall som att Barcelona ändå har förstått problematiken och jobbar med den.
Ja, det tror jag. Men man hör ju också grymtas lite från katalanskt håll att och det var lite samma sak med Benzema faktiskt i början i Real Madrid, att de tycker att de här spelarna kommer med ett dåligt entourage. Alltså det här är då oftast killar från förorten med ett gäng kompisar. Vi vet ju kanske lite väl mycket om inte minst Karim Benzemas kompisar och vad som hänt så att säga i det stallet de senaste åren. Men de är inte på något sätt anpassade till världen utanför, utan de tar med sig väldigt mycket koder och småbus från sin uppväxt och den sociala miljö de kommer ifrån. Och klubbarna klarar inte av att möta det, precis som du säger. Det här att man, och det är därför det är så många klubbar som så gärna vill att deras spelare träffar en kvinna och gifter sig och skaffar barn tidigt. Det är ju inte för att man, alltså det har ju ingen annan, inget annat mål egentligen. Det finns ingen annan poäng med det än att de ska lugna ner sig och sluta springa på nattklubb. Det är ju det handlar om, eller göra hyss i alla fall. Och någonstans så, jag tycker att det där, ibland så studsar man ju till lite på det där, varför klubbarna är så otroligt måna om att de ska kanske i väldigt tidig ålder liksom gifta sig och skaffa barn, och det blir inte alltid så bra ändå. Framförallt så slutar inte hyssen, men man kan få lite förståelse för när man ser vad alternativet är för vissa, nämligen att de befinner sig i någon form av konstant limbo mellan en bakgrund där vissa koder och regler gäller och en mångmiljonär, för att inte säga mångmiljardär bubbla där man heller aldrig kommer i kontakt med det liksom det vanliga livet. Eller jag tror att Ousmane Dembélé vet ingenting om hur det är att vara en vanlig katalan på 20 bast som bor hemma hos föräldrarna och kanske man har en utbildning men man får inget jobb och han förstår inget sånt, för att det finns inget i klubbfostran som uppmuntrar till sånt. Då finns det ändå mer i Barcelona kanske än på andra ställen, för där finns det ändå väldigt många spelare traditionellt sett med mycket anknytning till marken de går på och regionen de kommer ifrån. Men jag kan verkligen, verkligen förstå någonstans att det blir en total krock här. Och precis som du säger, det Dembélé behöver är ju någon form av personlig assistent eller en kompis. Han behöver nog, eller en mamma helt enkelt, mer än någonting annat.
Det är ju en extremt så här medelklassig relations perspektiv att ha, men det finns ju någonting så här talande i att väldigt många av dem som spelar fotboll ursäkta, kommer från den ena extremmiljön, det vill säga att det är en fattig bakgrund eller en immigrantbakgrund eller vad man än vill, för att sen landa i den andra extremen, en oerhörd och ekonomisk överklass, extrem överklass, och spelar sin fotboll inför ögonen på det som i den moderna tiden i väldigt hög grad är en medelklasspublik.
Just det.
Det är liksom, du har koder från två stycken miljöer som du sen ska översätta till en tredje miljö, vilket gör att avståndet ökar så lavinartat och stort liksom, när du väl landar där.
Ja, exakt.
Så när vi ber väl en bön för Dembélé att han landar rätt på något sätt. Kanske inte bara genom att gå in på fotbollsmiljardärernas Tinder, utan att han landar i sig själv och får den hjälp och den stöttning han behöver för att utveckla den extrema talang som Gud och han själv har givit honom. Och absolut, att han pluggar lite SHL.
Och lite katalanska.
Och lite
han kan ju varva de grejerna kanske.
Det finns kurser.
Mm. Han kan väl kanske ringa Marcus Leifby som verkar vara inläst på SHL framförallt.
Men har han Katalonien? Han har Småland, det är ungefär samma.
Ja, det är inte helt långt ifrån. Hör du, vi ska knyta ihop säckajäveln med en fotbollsprofil. Vi hittar henne i Teheran och Oklahoma, som man ju gör. Jag pratar förstås om Katayun Khosrowayar, en amerikansk 30-årig kvinna som har levt hela sitt vuxna liv i USA, men med iranska föräldrar, i alla fall en iransk pappa, och sedan ett tag är tränare för Irans U19-damlandslag. Det är en fascinerande historia på alla sätt. Hon la ner den egna fotbollskarriären på grund av en skada, var i Iran för första gången som 16-åring och blev liksom värvad där. Det var någon som fick syn på henne och sa att dig vill vi ha i våra led, och har fått ta en fantastisk massa kamper och strider som man inte behöver någon annanstans förstås för damfotboll. Det handlade bland annat om att iranska kvinnor ska få spela fotboll med hijab då, täckt huvud eller huvudduk, som ju det är lag på Iran, det känner ni till, och som enligt FIFA inte var kompatibelt med att spela fotboll fram till 2011, 12, 15 kanske till och med. Hon drog igång en kampanj där som heter Let Us Play, och FIFA gick med på det sedermera, och Iran gjorde ett rejält skutt från att ha varit ett av de minst utvecklade damfotbollsländerna i världen till att bli topp 50 och ha engagerat väldigt, väldigt mycket kvinnor runt om i Iran. Det är ju den absolut största sporten där. Det var inte det på damsidan, men de senaste åren så har det kört över alla andra idrotter. Hon säger själv att jag får 20 meddelanden om dagen av iranska män framförallt som hör av sig och säger: kan du inte komma och titta på min dotter, hon är en talang och sådär. För att i Iran så är det ju, har det varit dåligt med organiserad damfotboll på framförallt på ungdomssidan, så att mycket handlar om föräldrar som helt enkelt kontaktar förbund och andra, och här har hon varit en riktig katalysator. Det har varit lite tjorvigt på slutet för att de allt mer frostiga relationerna mellan USA och Iran har ställt till det lite grann för iransk damfotboll och hennes ambitioner att för iranska U19-landslaget och att komma och möta bland annat amerikanska lag som har varit en av hennes strategier helt enkelt. Hon säger så här om det här eviga trätandet mellan Iran och USA.
I always put this whenever I explain to my friends being American Iranian, it's like having two parents that are just in a fight and they're divorcing but they love each other, but they just want to, you know, yell at each other, oh I hate you, oh I hate you back, but in there I know they really love each other. It's just difficult to show that at the time.
Katayun eller Kat Khosrowayar, den första iranska kvinnan med A-licens, FIFAs A-licens som tränare. Veckans fotbollsprofil.
Mm, fint. Alltså vilken extremt slumrande superkraft det finns i Iran på damsidan med alla dessa passionerade kvinnor som älskar sin fotboll, följer sin fotboll och nu får titta på fotboll och spela fotboll också.
Just det. Det är värt att nämna också att det här förbudet då för kvinnor att gå på herrfotboll och att blanda sig med herrfotboll går lite both ways. Och det var nämligen så att iranska män fick inte träna damlag för att det finns också religiösa påbud för det. Så att där fanns det ett väldigt stort hål att fylla för sådana som Kat Khosrowayar, nämligen att kliva in då som en av väldigt få kvinnor med iranskt pass med erfarenheter av att leda fotboll och vara tränare och ha licens just. Så att det kommer hända mycket där de närmsta 5-10 åren, det tror jag vi kan slå fast.
Med all säkerhet. Och om du återvänder till vår del av världen och män som spelar fotboll och vad de har på sig. De har ju inte huvudduk, men de har massa andra saker. Så jag vet, i veckan på vad gäller fotbollsmodesidan så kan vi notera till exempel att Dusan Tadic, alltså Ajax serbiske mittfältare som ofta var väldigt bra i Southampton också, har nu utsetts till den holländska fotbollens stora modeikon då, fått ett pris för det. snyggast av alla, the most fashionable player i Eredivisie. Och vi pratar ofta, eller vi pratar väldigt sällan om fotbollsspelare och deras mode. Vi tittar på dem hela tiden, men analyserar det väldigt sällan. Det har hänt lite andra roliga saker på fotbollsmodefronten i veckan. Till exempel så har Bobo Vieris och Paolo Maldinis gamla klädetikett Sweet Years firat 15-årsjubileum, visat sig livskraftigt. De slog ju igenom lustigt nog först när de började designa kondomer också. men lever och säljer ganska bra. Ja, det är väldigt så här, typiskt alltså ungt italienskt mode, vilket inte ses som en kvalitetsetikett på samma sätt som det klassiska italienska modet, om du frågar mig.
Nej, jag tänkte säga av ganska goda skäl. Det är mycket slitna jeans och strass och kanske en och annan dunjacka som blänker väldigt mycket, tänker jag.
Mm, Moncler, alltså lite sådär, alltså ganska typiskt fotbollsspelarmode. Paul Pogba har också i en intervju förklarat varifrån hans då modekänsla inom citationstecken kommer ifrån. Och svarade att det kommer från...
Min anmärkning inom parentes där, Simon, tror jag, på citationstecknena.
Just det, såklart. Det är från mamma såklart. Hon kan mode. Det var hon som visste hur man satte ihop färger och grejer. Så det var liksom, it's in the family, you know. Fashion from day one, hälsade Pogba. Pogba cool. Och ja, fint. Men om man då vill ha en lite mer matigare bakgrund till fotbollen och mordet och allt som hänt där, så finns det en liten pärla till bok. Kort, föredömligt kort, föredömligt rolig och föredömligt intelligent, som heter The Fashion of Football from Best to Beckham, from Mod to Label Lover, som Paolo Hewitt och Mark Baxter släppte för en, ja, i början av 2000-talet någon gång, där de liksom går igenom hela vägen från det klassiska brittiska arbetarmodet, snygga med Bobby Moore, framåt genom hela liksom George Best-eran, modstilen, rock'n'roll och popkulturstilen, och in i vår tid liksom med den framväxande Premier League, med det internationella inflytandet när de här italienarna kommer till Chelsea och går runt och bär kashmirtröjor i pastellfärger och så vidare, och vad som händer med dem då. Och så Beckham, såklart, mycket Beckham.
Sarongen.
I know it was so wrong.
What's the name of that dress that you wore?
The sarong.
I know it was so wrong, but what was it called?
Väldigt läsvärt, väldigt underhållande. Den heter The Fashion of Football, skriven av Paolo Hewitt och Mark Baxter. Jag rekommenderar den varmt. Det får bli veckans kulturtips. Men inget kulturtips är ju komplett utan ett soundtrack. Har du något sånt?
Det har jag absolut. Jag tänkte faktiskt börja med lite poesi. Det kommer då från Jorge Valdano, som ju snart kanske kommer börja kräva stimpengar för att vi citerar honom så ofta, men så får det vara. Valdano, ja, ni känner honom nu. Han har ju förstås skrivit sin kolumn i El País inför det stundade superklassikot, för han är argentinare, och gör en liten fundering kring vad man älskar mest. Är det fotboll eller är det ens lag? Och ställer frågan då. Han säger det är inte samma sak. Det är lite grann som skillnaden mellan att älska mänskligheten och att älska fosterlandet. Och det finns fler patrioter än vad det finns filantroper. För vi behöver identifiera oss, och också för att känslorna hela tiden får mer och mer inflytande över hur vi beter oss. Han avslutar det här också med att säga att de allra flesta som följer Superklassikot och tillhör då Boca Juniors eller River Plates supportertrupper, som ju för övrigt är den stora majoriteten i Argentina, de kommer ha mycket större nöje av att se motståndarlaget förlora än att se det egna laget vinna. För han menar att den argentinska fotbollen är på väg åt det hållet. Och skriver själv att vi får väl se vad som händer om båda kanske förlorar. Det är lite det jag hoppas på, för själv håller jag ju på Racing. Jorge Valdano y El País, mannen, myten och humanisten. Men vi ska ju lyssna på lite musik också för att vi ska ta oss härifrån på ett rimligt sätt. Leeds förlorade med 4-1 mot Norwich City i helgen och har en liten uppförsbacke. De ligger trea i Championship och har ju en helt klart en uppflyttningsplats inom räckhåll. Det är bara 3 poäng mellan trean och ettan där. Och det är så att Leeds supportrar, några hyfsat musikaliska sådana, satt ihop och sjöng in en fantastisk hymn, får man väl säga, till Marcelo Bielsa i härom veckan, som den passerade väl inte helt obemärkt förbi, men det är värt att ta upp den för att det är en liten twist på Bohemian Rhapsody. Och då kan jag kasta in ett pyttelitet kulturtips där också, för det har ju kommit en film med samma namn som handlar om Queens karriär och Freddie Mercury i ganska stor utsträckning. Så här låter det när Leeds supportrar hyllar sin Marcelo Bielsa på temat Bohemian Rhapsody.
Open your eyes, look up to the skies, where Leeds. I'm just a Leeds fan, from a Leeds family, 'cause it's easy come Marcelo, Hecking Bottom had to go. Take me where the winds go, 'cause it really matters where Leeds. Too late. 15 years have gone. Sent shivers down my spine. Playing League One all the time. Goodbye, Championship. We've got to go. We gotta leave you all behind. We're taking room. Marcelo. Pre-season was shite. I sometimes wish I'd never been to Borneo. Little Hecking Bottom on the bench. Fuck him up, 'cause he's only fucking Barnsley. For the bottom lightning, this football is frightening. Oh Marcelo, oh Marcelo, oh Marcelo, oh Marcelo, we'll never let you go. PL says here, and the devil built a side for Leeds, for Leeds, for Leeds. Leeds United matters to me.